Tex Borås Business är podden för dig som är verksam inom textil och mode. Här får vi träffa en massa intressanta människor med expertis inom olika ämnen och områden. Tex Borås Business presenteras av Tex by Marketplace Borås, som är ett kollaborativt nätverk för företag och personer verksamma inom textil och mode och även angränsande branscher. Hej och välkomna! Senaste åren så har det varit lite oro i världen, och det fortsätter ju minst sagt. När det gäller kommer till textil- och modeindustrin så pratar vi väldigt, väldigt mycket om hållbarhet, och det aktualiseras precis hela tiden också, dessutom inte minst från program och inslag i tv. Någonting som har varit på folks läppar de senaste åren, det är möjligheten till lokal produktion. Och idag så ska vi prata med en mycket kunnig person på området, nämligen Ellen Flybäck. Hjärtligt välkommen, Ellen.
Tack så mycket, Patrik.
Kan inte du göra så att du börjar med att berätta lite grann vem du är och vad du gör?
Ja, Ellen heter jag då, som sagt, och jag jobbar som hållbarhetskonsult inom mode- och textilbranschen. Har jobbat i den branschen i massor av år. Min mesta tid just nu tas upp av ett projekt som heter Mikrofabriker, som drivs av Science Park Borås som en del av Textilhögskolan. Tillsammans med Automation Region, som är ett kluster som samlar automationsföretag i Västerås och Mälardalen.
Okej, och du säger att du leder ett projekt som utgår då från Science Park här i Borås. Kan du berätta lite grann om Science Parks verksamhet i stort, där du bor?
Ja, men Science Park Borås fungerar ju lite som en testbädd för nya innovativa idéer, tjänster och produkter som i slutändan möjliggör för ökad cirkularitet i textil- och modebranschen. Så det kan röra sig allt från innovativa produkter till tjänster, till konsumentbeteende, till stadsutveckling. Så det är väldigt mycket spännande saker.
Absolut. Och nu så arbetar du med projektet då som heter Mikrofabriker, där när ni håller på att titta just då med den här lokala produktionen. Och så, kan du berätta lite grann om bakgrunden till just detta projektet?
Ja, men bakgrunden den är egentligen sprungen ur tanken gör om, gör rätt. Ja. Därför att vi har ju en textil värdekedja idag som är global. Och den har under väldigt många årtionden utvecklats egentligen ganska självstående. Det har inte funnits någon styrning, utan den har fått utvecklas till ett väldigt, väldigt komplext system med extremt många både intressenter och leverantörer och underleverantörer. Politik är också involverat i detta. Men i slutändan så har det ju lett till att vi har en enorm överproduktion i vår bransch. Ungefär 30% av alla kläder, framförallt då, som produceras i världen, de säljs aldrig, utan de klassas som överproduktion. Samtidigt som vi inte har något system för att ta hand om den överproduktionen. Och det finns ju mängder med olika anledningar till att det har utvecklats och att det har blivit så. Men en anledning är att vi har jakt på lägre priser, så har vi flyttat produktionen längre och längre bort från marknaden där de till slut ska säljas. Vilket innebär att all den överproduktionen som blir hade inte behövts skapas om vi hade producerat nära konsumenten istället, för då hade ledtiderna varit mycket kortare och vi hade haft mycket större kontroll över vår leverantörskedja. Så det är lite, gör om, gör rätt. Där vi börjar.
Precis. Men om man tittar, liksom, vad har ni dragit? Har ni dragit några direkta slutsatser av arbetet? Hur länge har ni hållit på med det här nu och arbetat aktivt med det?
Vi har arbetat aktivt med det här sedan en väldigt lämplig startpunkt, nämligen mars 2020, precis i pandemins
I pandemin,
inträde.
ja, precis.
Så man kan säga att majoriteten av resultatet som vi har producerat, det har ju varit framförallt det senaste kanske 1,5 åren. Men då har vi, det vi har kunnat se är bland annat att det var ett ökat intresse för att producera nära marknaden. Det finns också ett ökat, alltså om man tittar bara utifrån varumärken. Men det finns också ett ökat intresse från konsumenten i form att vi har i ett av delprojekten faktiskt konstaterat att en konsument är villig att betala mer för en produkt som vanligtvis inte kostar så himla mycket. Om det finns värde kopplat till produkten i form av att den är producerad i Sverige. Vi har också jobbat jättemycket med transparens, alltså att kunna ha en spårbarhet i hela kedjan. Och sen att vi också har kunnat liksom, med hjälp av blockchain-teknologi kunnat spåra i det här delprojektet, spåra hela vägen tillbaka till bomullsfältet i Australien. Att den typen av värde kopplat till produkten, det är konsumenten faktiskt villig att betala mer för. Så det är nog en slutsats. Och sen också att det finns en jättestor vilja i vår bransch att förändra sig, nyfikenhet för ny teknologi, automation. För det ska ju tilläggas också att om vi ska kunna producera mer marknadsnära så måste vi producera smartare och effektivare. Och det finns ju massvis med industrier i Sverige, fordonsindustrin, gruvindustrin som har under åren, alltså under sin utveckling, automatiserat större delen av sin produktion och således kunna ha kvar sin produktion i Sverige. Men det
Precis.
har inte applicerats på textil och mode.
Nej, vad jag har hört lite grann, vi som springer och har ett getöga in i de här innovationsrummen som vi jobbar med här uppe, vi märker ju det att en av problemen just då med att automatisera upp en fabrik, textilfabrik eller så, det är väl att du har ett rätt rörligt och svårt material att arbeta med.
Precis.
Sådär. Och det känns som att det blir förenat med rätt höga kostnader om man ska investera då liksom i sådär. Hur tror du att den kostnaden, hur långt ligger det egentligen från att kunna genomföra sådana här saker med tanke på att det är höga prisläget?
Ja, men jag tror att alltså det är en så här kombination av två saker. Att om vi tittar på automationsbranschen som vi ändå har gjort det här projektet eller gör det här projektet tillsammans med, så står de också inför en utmaning därför att de har jobbat med massproduktionsperspektivet under väldigt, väldigt lång tid för att det är så vår ekonomi har utvecklats. Men nu i och med, så det som inte bara pandemin, men även innan pandemin när vi hade ett fartyg som satt fast i Suezkanalen till exempel, så blir man väldigt påmind om att den globala värdekedjan, oavsett vilken industri, är väldigt sårbar. För från automationssidan då så finns det ett intresse av att titta på alltså de kallar det för flexibel automation, att det inte behöver vara sådana enorma vet du, investeringar i liksom miljonklassen för att automatisera en produktion, utan att det kan kanske handla om flexibla automationer, en automation som kan göra mer än en sak. Så att där finns en omställning som också behöver ske i deras bransch. Men det finns en vilja, men det är klart att ekonomiska incitament behöver ju komma på plats, såklart. Och
Precis.
det kan vara både vara liksom marknadsdrivet men också politiskt motiverat.
Exakt. Om du tittar på Om man tittar nu på, om man säger själva marknaden för detta då, så det finns ju någonstans runt i området, i alla fall där vi verkar och finns i Sjöräsområdet, finns ju en hel del lite mindre fabriksenheter när det kommer till textil. Om du tittar på de som finns här, för jag har en känsla av att ni samarbetar rätt tätt med de här bolagen också. Vad kommer deras roll bli i framtiden? Kommer de att liksom fortsätta bli större och större, eller kommer de att hålla sig på liksom de här medelstora och ta in automation istället för att anställa folk? Eller hur, vad tror du om det?
Ja, men vår förhoppning är ju att det ska komma, att det ska utvecklas flexibla automationslösningar som funkar för den typen av verksamheter som inte är så stora och som kanske inte heller har en ambition. Det ska tilläggas att allt måste inte vara stort, allt måste inte vara mass, men det betyder inte att, att man tummar på kvaliteten, utan att det kanske är snarare kvaliteten och hantverket som man betalar för när man producerar nära sin marknad. Men, och det finns ju också, det ska ju också tilläggas i den här diskussionen, att i Sverige så har vi ju kompetensbrist. Vi har ju inte den, i samband med att tekoindustrin dog så är det ju ett yrke som helt och hållet har försvunnit. Men där har ju alltså, många av de här bolagen, inte bara i Sjuhärad utan även i resten av Sverige, gör ju en jättestor insats. Alltså det blir en win-win, därför att det kommer människor från andra länder, framförallt från Syrien skulle jag säga, men också Afghanistan, som är extremt kunniga i att kunna sy och textilproduktion. Och deras kompetens är ovärderlig in i det här.
Så man kan se detta som ett delvis ett integrationsprojekt också då, med andra ord?
Ja, det skulle jag säga, men inte ens ett projekt, utan det är, integrationen sker helt automatiskt, för att prata om automation. Men här har vi en växande bransch som har ett behov. Samtliga de här bolagen som vi är i kontakt med har problem med rekrytering. Det är svårt att hitta människor som har rätt kompetens för att kunna jobba i sömnadsproduktion. Men när vi ser framåt så tänker vi ju att alltså det är det handlar inte om att maskinerna ska ta bort jobben från människorna, utan det handlar om att maskinerna ska antingen ta bort monotona arbetsmoment eller bara öka effektiviteten, så att de här kunniga människorna som i grund och botten är hantverkare, de ska kunna fokusera på det som kanske aldrig, de momenten i en klädproduktion som aldrig kommer kunna ersättas av en robot eller av någon annan form av maskin. Men däremot så kan till exempel de monotona eller tunga eller eller processer som sker flera stycken och som är likadana, de skulle kanske inte kunna effektiviseras. Och således liksom, jag skulle inte säga att man vill sänka priset, men det är ju, när man pratar med många av, framförallt om man tittar på till exempel fast fashion kedjorna, så är det ju en omöjlighet för dem. Eller i alla fall tänker de sig att det är en omöjlighet att producera Sverige, för att priserna är för höga. Människor kostar för mycket här. Men det skulle däremot kunna vara liksom en sån, en komplement.
Jo, om man tittar på de här bolagen, du pratar om fast fashion där. Och nu ser vi ju ett nytt regelverk från EU som kommer här, som då ska reglera och i princip, vad jag förstår det, ta bort fast fashion-segmentet helt och hållet, på grund av att de kommer att kräva mer lokal produktion och även en spårbarhet av produkterna på ett sätt som kanske de fast fashion-bolagen inte, kan, om man säger, möta upp de kraven. Hur ser du på detta?
Men jag skulle säga att det, kanske inte att fast fashion som ett begrepp kommer att försvinna i och med lagstiftningen. Men däremot så är ju fast fashion anledningen till att lagstiftningen kommer. Ja. Så kan man säga. Och den kommer att ställa extremt höga krav på de bolagen. Inte bara kring hållbarhet, utan även att kunna redogöra för produkternas hela kedja, alltså tillbaka till råvaran. Ska man kunna redogöra för exakt var produkterna varit under sin produktionstid. Och även också då möjliggöra för, vad ska man säga, cirkulering. Alltså att efter en ganska stor del av lagstiftningen handlar om producentansvar. Och det är ju inte, det är liksom inte utformat exakt, det är inte klarlagt exakt hur det ska gå till. Men däremot så kan man utgå ifrån att lite som med glas och förpackningsinsamlingen fungerar i Sverige. Att om du sätter en textilprodukt på den europeiska marknaden så är du också ansvarig för vad som händer med den produkten efter konsumenten är färdig med den.
Precis.
Och det är också, det ska ju tilläggas att det är också att utgå från att textil eller mode eller kläder är en förbrukningsvara.
Det kan man väl säga att det är högsta grad där. Och det är ju någonting som är rätt fantastiskt med tanke på de enorma resurser som slängs, eller om man tittar på material och allting som slängs varje år. Och att vi som arbetar i en textilstad eller textilregion här, att vi inte ens har återvinning av klädprodukter eller tygprodukter på det sättet som man skulle kunna kräva. Det är ju rätt fantastiskt, är det ju.
Jo,
Minst.
men det just kring återvinning är just det är så många utmaningar kring det.
Mm.
Och det är ju alltså de svenska stora företagen, de investerar ju väldigt stora belopp i just återvinning därför att de tänker att de kommer kunna fortsätta med sin affärsmodell bara det att råvaran som går in i produkten är återvunnen. Och kanske också och även är designad för att återvinnas igen och igen och igen. Men produkterna som vi designar och som vi sätter på marknaden idag, de är ju inte designade för återvinning. Så att vi har en väldigt, alltså anledningen till att man inte har löst, vad man ska säga, problemet med återvinningen av kläder, det är för att om du tittar på tvättrådsetiketten i dina kläder, så majoriteten av gångerna så står det väldigt sällan 100% någonting. Det kanske står 100% bomull eller 100% ull. Men i majoriteten av plaggen så kanske har man lite stretch. Och då helt plötsligt så har du två olika material som du behöver kunna separera för att kunna återvinna. Och vi kanske inte heller ska föreställa oss en framtid som blir, när man tittar på en del filmer så är det liksom alla går i samma kostym. Eller
Ja.
att det är liksom så här, vi har arbetskläder för livet, alla ska ha samma kläder. Men just det här med monomaterial, alltså att designa ett plagg i ett enda material, och då pratar vi om att kanske till och med tråden är i samma material, det ger ju förutsättningar för att plagget ska kunna återvinnas. Men där är vi inte idag, därför att vi har fortfarande, går man och tittar på i skyltfönstren så är det ju så här, ja, men nu är det jul, då ska alla ha röda glittriga saker på sig. Vi är så vana vid att marknaden ser ut så, att det ska vara, jag som till exempel personligen tycker jättemycket om att klä mig i färg. Ofta om jag har ett plagg som är många färger i så är det oftast många material i. Och till det olika typer av kemikaliska processer då, som har skett på vägen för att det ska bli olika färger.
Precis, precis. Så någonstans så finns det ett delat ansvar från konsument och tillverkare då liksom. Men att tillverkaren borde börja med att tänka lite mer då hållbart i själva designprocessen från början, som du ser det.
Ja, men så ser jag det absolut,
Ja.
att man tänker jättemycket av ett plagg eller en textilprodukts klimatpåverkan, det designas in i designfasen när man faktiskt tar fram den första produkten. Så att
Precis.
det är steg ett, men samtidigt så betyder inte det att steg ett ska ske separat, utan det är så många olika delar i värdekedjan som måste arbetas på och arbetas om samtidigt. Vi behöver jobba på så många olika plan, men jag tror i alla fall att ändra konsumentens beteende, det kommer ta för lång tid. Vi har liksom haft en 50 år nu av marknadsföring och ett upplärt beteende kring hur vi handlar kläder, vilken omfattning, vilket värde kläder har, som är alldeles, det kommer ta alldeles för lång tid att ändra på. Det kommer att ändras, men det kommer ta alldeles för lång tid.
Så
Och
därför
jag tror
måste man skynda på det med lagstiftning och lite andra
precis.
saker, regelverk. Ja,
Ja,
exakt.
och då är det mycket lättare att börja med företagen och lagstifta för att verkligen pusha för en förändring.
Precis. Men sen så om man tittar lite grann på klätterverket, vi pratade lite grann om priser och sånt innan då ut mot konsument, att konsumenten kan eventuellt vara lite, eller benägen att betala lite mer för de här. Men sen så har vi ju de som kanske inte känner att de är intresserade ändå och betalar så mycket mer så de inte bryr sig så mycket om det. Hamnar vi i någon form av klassfråga här för att kunna köpa hållbart, tror du?
Alltså, jag tror att om man har dagens glasögon på sig så absolut så tror jag att vi hamnar i en klassfråga. Men samtidigt så är det ju så att om man tittar på en person med kanske som är mindre bemedlad, som inte har råd att köpa dyra kläder, men den personen köper kanske fler plagg under ett år därför att de köper billigare kläder av sämre kvalitet som inte håller lika länge. Och om man då ackumulerar det över en tid så hade det kanske varit billigare att köpa det dyrare kvalitativa plagget från början och sen så att kunna reparera det då. Därför att mycket av de plaggen som säljs billigt idag, det är ju ingenting, de är av så pass låg kvalitet att de är svåra att omsätta i ett tredje steg om man bara ska titta på innan vi kommer till återvinning, att man tittar på återbruk. Så är det så mycket som blir avfall för att kvaliteten är så dålig från början, när det inte hade behövt vara så.
Nej,
Så
precis.
jag tror på sikt så är det, alltså har man tittat på längre sikt så är det ingen klassfråga. Men tittar man direkt, om man går in på en modekedja, en fast fashion-modekedja, eller om man går in på liksom en butik som säljer dyra italienska eller franska eller svenska varumärken för den delen, så är det klart att där blir det ju väldigt, tittar man på prislapparna och jämför så är det klart att då blir det ju väldigt, väldigt tydligt, eller det blir så. Men det man inte inser då är att det här dyrare plagget, det håller förmodligen längre.
Precis,
Så
precis.
att det är
Men
en
då
bättre
får
investering.
man... Ja, men det är så intressant också, för då börjar man ju prata liksom, hur ska sådana plagg designas? Jag menar, kommer det bli någon form av... Du sa att vi inte ska ha något samhälle där vi ser ut som 1970-talets Kina allesammans. Men någonstans för att designa hållbart och få det att funka så måste vi väl nästan gå åt det hållet ändå. För att annars så går det ju trender i alltihop. Modet byts ut i alla fall en gång per säsong eller från år till år och så vidare. Det är en jätteutmaning det här ändå, tycker jag.
Jo, och det är, men det som jag kan tycka glöms bort lite i hela hållbarhetsdebatten vad gäller mode och textil, så är det så här, är det någonting den här branschen är bra på, så är det att återuppfinna sig själv. Alltså det är en designers roll att bara så här, hitta på något helt nytt som alla ska ha på sig. Och att använda den kraften och liksom design som ett verktyg för att så här, ja men vi säger att vi kanske allihopa bara ska ha ett material i alla våra kläder. Men det finns ju jätteduktiga innovativa designers som kommer på ett sätt att anpassa dem, färga dem i en annan färg, lägga till brodyr eller annan typ av liksom, designelement på dem som gör att du får ett unikt eller ett personligt uttryck. För det tänker jag så här, att det är så här, åh gud, det pratas bara om hur dåliga vi är och hur många procent av de globala koldioxidutsläppen vi står för och det där. Men jag tror ju verkligen på den här branschen. Dels för att jag jobbar ju i den, obviously, men jag tror verkligen det, för det finns en himla kraft just i designers roll. Att kunna så här, ja men om vi kan hitta på så mycket roliga saker som folk vill ha på sig. Varför skulle vi inte kunna använda den kraften till att göra samma sak, men ur ett mycket mer hållbart perspektiv? Så
Precis.
tänker
Ja,
jag.
ja. Men du, och så funderar jag lite grann, för ni samarbetar ju med ett gäng olika företag som vi pratade om innan också. Runt hela landet faktiskt har ni väl ett nätverk av små, kallar man det, kan man kalla det småproducenter eller vad ska man sätta för benämning på dem
Alltså jag
egentligen?
kallar dem för svenska textilproducenter.
Svenska textilproducenter. Men om man tittar, vilka... Om man säger köpande bolag, har ni som anlitar dessa? För det måste ju, om det är ett projekt så kan jag tänka mig att det är en stor del av näringslivet, både på producentsidan och de som är så att säga kunder på detta. Vilka har du, kan du namedroppa lite grann vilka vi pratar om här egentligen?
Alltså om du tänker du typ varumärken som köper textila tjänster i Sverige?
Precis, precis. Just om man tittar just på den lokala produktionsbiten då.
Men jag skulle säga så här att det finns väl egentligen inga varumärken som är superkända för allmänheten, därför att det är fortfarande ganska småskaligt. Men ett område som ändå som är under liksom uppväxt eller som håller på att växa, det är ju remake, det vill säga att använda plagg som råvara istället för tyg på rulle. Och där finns det ju enormt många fina svenska varumärken som jobbar just med remake. Och eftersom den processen är ganska komplicerad och extremt designdriven, så är det svårt för dem att arbeta. De kan inte ha sin produktion för långt bort. Det blir för komplicerat. Så att, där har du ju, där är Brave Review ett bra exempel. Hora Cova, Jade Cropper. Och sen har vi ju boråsbördiga, vad heter hon, Matilda Järf till
Ja.
exempel. Hon producerar ju inte hon producerar ju inte sina plagg i Sverige, men däremot så använder hon svensk produktion för att göra remake. Att när det är någonting som har blivit fel i den ursprungliga, vet du, produktionen, istället för att se det som avfall eller som att det här har inget värde, jobbade hon istället tillsammans med en lokal producent för att se så här, kan vi göra något annat av den här produkten? Och så blev det, i detta fallet blev det en väska istället som sålde slut på nolltid.
Det
Så att
ger större utrymme till limited edition-produkter om man säger på de här i de här.
absolut, det skulle jag säga. Och att testa nya affärsmodeller, tänker jag. Att våga. Jag tycker att Gina Tricot har ju varit ganska framgångsrika. De har ju sin del av sin verksamhet som de kallar för Gina Lab, där de bara vågar testa nya grejer. Och inte är, alltså det är inte så himla stort fokus på kanske affären i detta. I detta fallet, utan snarare att testa olika typer av tjänster, material, möjligheter som sen kanske så här, om de testar det i det här i sitt labb, så kanske finns vissa delar av det som de kan ta vidare till sin övriga verksamhet
Ja, precis.
där deras klimatavtryck är större.
Vad heter du? Men om man tittar framåt i en förhoppningsvis nära framtid då, Ellen, hur skulle du vilja se en idealisk supply chain? Hur skulle det se ut om du får bestämma där?
Jag fick bestämma, men jag skulle gärna se, självklart då, jag skulle gärna se mikrofabrikskonfigurationer, alltså mindre fabriker som producerar närmare marknaden. Jag hade jättegärna sett, det är jättemånga som vill utforska on demand, det vill säga att du producerar bara det som kunden faktiskt har beställt. Det finns ingen infrastruktur knappt för den typen av affärsmodell idag. Det hade jag jättegärna sett utvecklas och det ser jag också att Sverige skulle kunna vara en fantastisk plats eller en fantastisk, det är liksom ett business opportunity för Sverige att ta lead på det. Att utveckla en infrastruktur som faktiskt funkar för on demand vad gäller textil och mode. Och jag hade också gärna sett att det hade varit att vi hade jobbat kanske mer utifrån ett designperspektiv. Både i form av nyproducerade varor men också med remake. För att oavsett om vi skulle ställa om över en natt, bara ställa om hela den textila värdekedjan så att det helt plötsligt inte blev någon överproduktion, så har vi fortfarande enorma mängder material som ligger på tippar inte i vår del utav världen.
Närhet. Nej, precis,
Nej,
precis.
utan i andra delar av världen. Så det skulle ta oss att arbeta oss igenom all överproduktion som vi redan har producerat. Det finns en marknad där med, även om vi skulle sluta överproducera.
Ja, precis, precis.
Ja.
Men det finns, jag menar, ni i ert nätverk så har ni liksom, ni har egentligen fungerande projekt på gång där, produktion och samarbeten och sådana saker. Men om man vill veta mer om och är intresserad av detta och sådär, hur hittar man information eller?
Man är självklart varmt välkommen att kontakta mig. Men man kan också gå in på mikrofabriker.se. Där ligger mycket information om projektet och vad vi har gjort och vad det finns för resurser. Och sen skulle jag också slå ett slag för innovationsmiljön som Science Park Borås har, som heter Dotang Center, som egentligen är bara en enda stor lekplats för textilbranschen att komma och testa nya maskiner, ny teknik.